Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Det här är podden som snabbt gör det allmänbildad inom ett aktuellt ämne och en av Sveriges populäraste vetenskapspoddar.
För vi, självdisciplin är jobbigt och inte någon hållbar lösning, utan det gäller att få till vanor som man inte tänker på. Och det har man fått gratis för, det måste vi nu tänka på.
Hur ska man göra för att leva så länge och hålla sig så frisk som möjligt? En sak är klar. Hälsa handlar inte bara om en sak, om motion eller om kost. Nej, vill man leva hälsosamt så måste man ha koll på helheten och hur allt påverkar varandra. Och kanske är det också så som de välfärdssjukdomar som plågar oss ska förstås. Att de är ett resultat av att vi lever ett liv som på många sätt inte är i synk med vad våra kroppar och hjärnor är anpassade till. Någon som funderat mycket på hur olika faktorer påverkar vår hälsa är Anders Wallensten. Han är läkare och epidemiolog, specialiserat på allmänmedicin och folkhälsa. Och i boken Hälsogåtan gör han ett försök att ta ett grepp på vår hälsa och hur det påverkas på olika sätt. Och jag bjuder därför in honom till studion. Om du tror att du ska få veta exakt hur många socker du kan äta eller hur många minuter du ska röra dig, kan du stänga av nu. Det här är inte alls ett sånt samtal. Men vad det däremot kommer ge dig är en insikt om vilket förhållningssätt som du behöver ha till din egen hälsa. Och vill du veta hur man ska sålla de forskningsrön som verkar bombardera oss ständigt jämt, ja, då är här definitivt ett avsnitt att lyssna på ända till slutet. Förresten, om du inte redan följer den här podden, så föreslår att du klickar på följa-knappen i din app nu för att inte missa nästa avsnitt. Det är ett lätt sätt för att ständigt fylla på med mer kunskap och aldrig behöva känna att du inte hänger med i samtal om aktuella ämnen. Du är förstås alltid välkommen att höra av dig med tips på ämnen du tycker vi borde ge mer perspektiv på eller gäster som du vet är duktiga på att allmänbilda. Då ska du mejla till perspektiv@vadvivet.se. Med det sagt, då är det dags för Anders Wallensten. Du var intresserad dig för hur människan levde under jägare samlartiden och använde det som en slags urpunkt för dina resonemang kring hur människan så att säga var tänkt att funka. Varför valde du det?
Alltså jag är av den skolan att jag tror att det är svårt att förklara våra skillnader och hur vi fungerar i dagens värld om man inte tittar bakåt. Mm. Den stora skillnaden i sjukdomspanorama mellan hur vi levde som jägarsamlare och de sjukdomar vi drabbas av idag i ett modernt samhälle skiljer sig väldigt mycket, och det är ju intressant. Mm. Så att om vi lever ett liv mer jägare och samlare så har vi en viss typ av sjukdomar. Och det är inte så att man ska romantisera och säga att det var ett jättebra tillstånd på alla sätt. Det var mycket infektioner och spädbarnsdöd och det var olyckor som var katastrofala och sådär. Men i vårt moderna samhälle har vi istället fått andra sjukdomar. Det är inte så att vi blev av med alla problem. Vi har skaffat oss några nya. Mm. Och det är de man kan kalla för välfärdssjukdomar. Till exempel diabetes typ 2, fetma i viss mer, hjärt-kärlsjukdom, vissa tumörer och inte minst så här ryggont och sånt som man kan misstänka i alla fall. För vissa av oss som sitter väldigt mycket kan bero på sånt. Men det är lite svårt att bevisa. Men det finns många saker som vi i dagens samhälle, på grund av hur vi lever, drabbas av som man inte drabbades av då.
Men förlåt, men hur vet vi om liksom att vara jägare och samlare och bära sten? Känns som att det kan absolut ge upphov till ryggont.
Ja, exakt. Det var därför jag tog tillbaka det halvvägs. De kan mycket väl ha haft ryggont. Så därför just de studierna kanske inte finns riktigt. Men jag tror att det kanske är på ett litet annat sätt.
Om så vi kan mäta liksom benskörhet i gamla skelett?
Och det sånt. Man kan titta på är ju att titta på de grupper som lever som jägare samlare idag. Man kan ju inte veta att de är representativa för alla jägare samlare som alltid levt, såklart. Mm. Och det var säkert väldigt stor skillnad beroende på var i världen man levde. Mm. Men det som skiljer är ju i stort att det var ganska aktiv livsstil med en viss begränsning i tillgång på mat. Mm. Och att man levde i naturen i mindre grupper än vad vi gör idag. Mm. Det är många av oss. Det är skillnad var man
bor. Ja, men bra. Men jag nördar ju alltid på källor. Ja.
Nej, men det finns studier på de här. Det är det jag vill säga. Och framförallt ett par. Det finns ett folk som heter Hadza i Tanzania till exempel. Mm. Som lever mer eller mindre som jägare samlare. Och så finns det på några olika andra ställen i världen. Men just de har varit positiva till att studeras, så att säga. Att de har deltagit i studier och där man har satt på blodtrycksmanschetter och man har sömnmätare och man har mätt stegmängd och såna här saker. Mm. Och det har ju varit ett sätt att försöka förstå vad är skillnaden. Ja. Och man har också gjort såna här saker, man har tittat i kärl på halsen och sånt för att upptäcka om det är skillnad i benägenhet till åderförkalkning och liknande. Så att man har gjort en del grejer. Det är klart att Det finns kanske begränsningar i hur stora de studierna har varit och sådär. Men det pekar ändå tydligt åt ett visst håll att vissa sjukdomar verkar inte förekomma på samma sätt som hos oss.
Mm. Ja, just det. Och då kan man sen bara kolla på de här gamla lämningarna. Man hittat jägarsamlare från tusentals år och ser. De verkar ha samma skelettstruktur och vips. Och...
Just det. Och det kan man ju säga. Att det är också något som är intressant. Om man tittar på jägarsamlares skelett, för gamla skelett, så är de väldigt hårda och täta.
Mm.
Och sen så tittade man, det var ett ställe i Nordamerika om jag minns rätt, så tittade man sen på ett folkslag som levt där senare som varit jordbrukare. De hade också hårda skelett, men inte fullt lika hårda. Och sen så tittade man på dagens invånare och det var väldigt mycket skörare. Så att det har liksom gradvis
förändrats. Men innebär det här att vi ska prata om någonting som är naturligt än något annat?
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det finns något som är naturligt egentligen, utan allt, man anpassar sig till den omgivning som finns. Men anpassning av sådana saker som hur starkt skelett man har eller den typen av saker, om det ska liksom ske en evolutionär utveckling så tar det ofta tid om det inte är någonting som är extremt dödligt, för då kan det snabbt hända saker.
Mm.
Men annars så sker utvecklingen ganska långsamt. Vi talar ju hundratusentals år om inte mer. Så att det är liksom, och det har ju varit en tid före jägarsamlare också, ska man komma ihåg.
Ja.
Så att vi har det här hur vi anpassat oss till att överleva i naturen som vi gjorde så himla bra som jägarsamlare.
Ja.
Att vi kunde sprida oss över hela världen utom till Antarktis redan som jägarsamlare. Och bo i, liksom, uppe i bergen, på steppen, i regnskogen. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Så att vi hade ju liksom skaffat oss goda förutsättningar.
Just det. Ja, det blir någon slags innan civilisationen. På så sätt kan vi tala om det som naturligt. Men sen finns det också den här diskussionen om hur mycket som är individuellt. Alltså arv och miljö. Mm. Man brukade ju säga att det var hälften hälften. Men det verkar som att forskningssamhället är lite på väg bort från det.
Ja, det finns i alla fall tydligt att det verkar finnas skillnader i alla fall. Att det finns ju absolut genetiska arv, men om man tittar på tvillingar som växer upp på olika ställen så blir de ju inte identiska, inte lika gamla, inte exakt lika i alla fall, och inte får samma sjukdomar och sådär. Så att det är saker som påverkar, det kan man ju säga.
Mm. Och jag tror du nämnde någon studie i Sverige och Danmark som just visade det där. Liksom. Och där var väl att förutsättningarna, genetiska förutsättningar, bara var till och med en fjärdedel.
Ja,
så det är inte så... Liksom.
Nej, alltså det där kanske pendlar lite i olika studier, men det, att det är en stor del som vi kan påverka, det finns det ju.
Mm. Ja, för det är spännande. Vi hade en gäst här i tidigare avsnittet på den, pratade vi om liksom bantning och sånt. Och där så är det tydligt att man har olika förutsättningar. Liksom. Mm. Du kan ha född med fler fettceller än jag och de återbildas alltid. Så även efter fettsugning så återbildas fettceller, vilket också är så här mindblowing. Och tji fick Amerika, känns det som, liksom. Men det är avsnitt 125 för övrigt. Och det är ganska intressant att prata om det där, vilka förutsättningar man har. Men också att vara snäll mot sig själv och titta på vad kan jag påverka. Mm. Och då, om vi ska göra den här expansionen av världens tänka, då kan vi också nämna de här blå zonerna. För de kommer ju ofta tillbaka. Och en sak jag lärde mig i din bok var ju att de heter blå zoner för att forskare identifierar det på en karta och ringer ner med blå penna.
Ja. Det var ett stroke of genius, kan man säga. Nej, men det låter ju så sympatiskt med blå zonerna, så det blir väldigt bra. Men egentligen var det bara just att färgen på pennan de använde när de gjorde cirklar runt områden där folk blev extra gamla.
Vad är det just det extra gamla som gör att vi fascineras av dem, eller något annat? Är det väl det som var drivkraften?
Ja, alltså det var ju drivkraften att se, vad har de som blir riktigt gamla gemensamt?
Mm.
Kan vi hitta ett svar där?
Mm.
Och då använder man ju forskning, kan man säga. Men i min bok så använder jag ju liksom det som en källa till. Så att det blir en slags triangulering av vad som verkar rimligt. Det verkar ju rimligt att det, om vi tittar på jägarsamlarna då, att den livsstilen kanske inte gav de sjukdomar vi har idag. Hur levde man då, kan man dra slutsatser av. Och så om man tittar på de som blir riktigt gamla, vad har de gemensamt?
Mm.
Stämmer det med hur jägarsamlarna levde? Det är därför de blir gamla, till exempel. Och stämmer det med forskningen? Så jag försöker liksom ta in de tre och se där det finns gemensamma nämnare. De sakerna tycker jag har större sannolikhet att liksom vara något som är gediget.
Ja, för det är också, det är ju också intressant att titta på den här blåzonen, att de har ju saker gemensamt men också inte på något sätt.
Mm, exakt. Det är nästan så att där kan man ju verkligen säga att det de har gemensamt, enligt min uppfattning, är ju bland annat att de ligger ganska lantligt. Det är ganska lugna liv de lever i, mindre samhällen eller i alla fall communities, kan man säga. Och de har naturen knuten och får in rörelse i vardagen. Men det som skiljer, kan man ju säga, är ju liksom de har inte en diet. Alla äter inte medelhavskost eller alla äter inte japansk kost. Men det finns andra gemensamma nämnare i kosten.
Mm.
Och det är att den inte är så jätteriklig och att den är ganska varierad.
Och när du säger inte så jätterik, är det att det inte är så mycket mat eller är det att det är få kalorier?
Jag tror att det är väl... Jag tycker inte riktigt det framgår alltid av studierna, men det är definitivt få kalorier. Så kan man säga. Men det kan ju bero på hur mycket mat man äter. Om det är väldigt mycket fibrer kanske man behöver äta mycket för att få i sig kalorier. Så att det
men det verkar finnas någon slags inneboende balans i den. Alltså om naturen tvingar dem att hålla någon slags balans eller om de graviterar till någon slags naturlig balans. Det är en ganska som sagt en kost som...
Jag tror snarast det att de inte har haft tillgång till annan typ av mat.
Mm.
Om man ser till Okinawa, där folk blivit av tradition jättegamla till exempel, så verkar det sjukdomspanoramat ha ändrats, eller deras ålders, den benägenheten att bli gammal, har påverkats enormt mycket av att amerikanerna kom dit efter andra världskriget och med McDonald's och liknande till deras militärbaser. Och den yngre generationen är betydligt kraftigare och får andra typer av sjukdomar och lever inte lika länge. Så att
de dör.
Ja, så att jag tror så här, vi är alla människor. Vi har alla svårt att stå emot den här, ja, vad man ska säga, chips och läsk och godis och sånt som är jättegott. Det är gjort för att vara jättegott. Och det spelar ingen roll var i världen. Det är inte så att man, bara för att man bor på Okinawa så tycker man inte om sån mat. Det är att man inte har haft tillgång till det.
Vi har nog aldrig fått så mycket respons, inte minst när det gäller vad vi äter, som inför det här avsnittet. Men en av de vanligaste frågorna var varianter på den fråga som Eleanor Viskum ställde, som var: beskriv en hållbar och hälsosam livsstil utifrån den kunskap vi har so far. Vad är de viktigaste delarna?
Ja, det är väl det jag försöker göra i bilen. I boken. Jag tror att om man ska titta på liksom helheten av vad man har kommit fram till, tycker jag, i de här studierna, där man inte bara tittar på en studie, utan man tittar på lite större studier och studier som pågått länge och där finns många studier och då också tar in de här olika perspektiven som gör att de men verkar rimligt med tanke på vårt ursprung och verkar stämma med de som blir gamla. Då är viktiga saker att man rör på sig varje dag. Det står inget, eller om man tittar på källorna så handlar det inte om att man måste motionera eller idrotta egentligen. Man kan göra det för att kompensera, men det är rörelse i vardagen är viktigt. Det räcker ofta. Och sen så är det här med kosten, så handlar det inte om just en viss diet, vi kanske kommer tillbaka till det, men snarare att få i sig tillräckligt med näringsämnen och lagom med kalorier.
Mm.
Det är den balansen som är det viktiga egentligen. Och hur man får till i sig det kan variera. Och det finns ju andra, liksom fibrer och vitaminer och sådär. Men det hänger ihop med att man äter en varierad kost. Och sen så måste man förstås sova ordentligt. Det har visat sig om och om igen att sömn är viktigt för hälsan på så många sätt.
Mm.
Det är inte bara, det påverkar humöret och så, såklart. Men sömn är jätteviktigt. Och sen så har det också visat sig att relationer är superviktigt. Om man tittar på dem som... I en stor amerikansk sån här studie, man har följt folk och intervjuat varje år och tagit blodprover och sån här, så har man kommit fram till att de som upplevde sig ha bäst relationer när de var 50, de var också friskast när de var 80. Så att det finns en social komponent i hälsa också, och som vi kan prata mer om. Det finns många anledningar till att det kan vara så. Och sen så är det klart att hur man lever i övrigt kan också påverka. Och då så tänker jag att en gemensam nämnare till ohälsa är nog stress, kan man säga. Att man är stressad, för då kanske man... Det kan ju påverka många sätt. Dels är det liksom stress, det är kroppen slits, liksom får inte vila. Och du kanske äter sämre dessutom. Och du kanske inte har lika bra relationer och så vidare. Så att det är liksom väldigt mångfacetterat.
Mm.
Men där kan man ju väva in sådana saker. Att man inte får tillräckligt med återhämtning. Och återhämtning kan man till exempel få genom att vara i naturen. Och man kan väva in... Så att minska stress, det kan man också göra genom meditation eller andra saker. Så att det här är delarna som jag har kategoriserat under tankar.
Mm.
Så att, men jag tror jag har täckt in det mesta i det där. Följer man det grovt och gör hyfsat rätt hela tiden, då tror jag att man får liksom med sig de största delarna som påverkar ens hälsa.
Men så försöker jag hyfsat rätt i skillnad från att liksom inte tänka på det alls eller göra medvetet fel på något vis.
Ja, alltså exakt.
Alltså, inte vara taskig mot sig själv, men kanske bara vara taskig med att inte ta hand om sig på något
sätt. Jag tror så här, att man är medveten och liksom gör ett val. Och sen så är det ju upp till var och en hur man vill leva sitt liv. Det tycker jag är viktigt. Men om man har kunskapen om vad som spelar roll och gör hyfsat rätt hela tiden, då spelar inte liksom enstaka svackor så stor roll.
Nej.
Och på samma sätt spelar det inte så stor roll kanske att göra en 12-veckors ansats för att träna och sen så gör man inget på några år. Utan det viktiga är att kanske att du ändrar en vana som att du istället promenerar lite varje dag. Ja. Det kommer att ha större effekt på lång sikt.
Låt oss bara prata om rörelse. För om det finns en mirakelmedicin för vår hälsa så är det rörelse. Hur kan det vara så?
Jag tror att vi då får titta i evolution att vi liksom är... Vi är skapta för att röra oss. Vi har alltid behövt röra oss för att få mat. Det gör ju de flesta djur. Men vissa djur behöver inte röra sig lika mycket. Om man tittar på schimpanser och så rör de sig inom ett mindre område och äter frukt och liknande. Men vi människor, någon gång under historien började vi ändra vårt beteende och söka annan typ av mat och mer söka av större områden för att söka efter rötter och kött om man jagade och fisk och liknande. Och,
vi är väldigt bra på att gå helt enkelt.
Ja, vi har blivit bra på att gå och röra oss och har rört oss varje dag. Och om någonting sker hela tiden så kan liksom saker och ting samutvecklas kan man säga. Så att det verkar som att lite som att andra processer i kroppen mår bra av att vi rör oss. Så att du sover bättre till exempel om du har rört dig.
Man smälter maten bättre, alla sådana här grejer.
Många sådana saker.
För det är ju slående också tycker jag nu att många av de där klassiska hälsoråden eller inte vet jag, alltså om det var kloka gummor eller sånt som var förr eller om det var liksom mormors råd eller vad man kallar det, det är ju väldigt sådana enkla rör på dig eller ta en promenad eller liksom nu måste ta en promenad efter maten och smälta, alltså det finns hur mycket sånt som helst egentligen.
Ja, och det är det som jag tänker att det vet vi, alltså så här, om man känner efter, har du inte rört på en dag så känns du kanske stel och du kanske har svårt att somna. Har man ätit för mycket så kanske man känner sig däst. Då kanske det var svårt att somna. Alltså de här sakerna som vi gör omedvetet. Om vi liksom hade varit lite mer medvetna kring dem så hade vi säkert kanske upptäckt det själva och liksom anpassat oss. Men det är lite svårt i det här livet när liksom vi mer skjutsas in i en livsstil. Det är surfplattor, telefoner och det är liksom bekväma färdmedel och liknande. Då är det svårt att lyssna på det där och tänka vad är det jag ska göra rätt. Och det är där kunskap kommer in, tycker jag. Att man måste liksom bygga tillbaka vissa av de här hörnstenarna i våra liv som vi har jobbat så aktivt för att ta bort.
Ja, men precis. Liksom att gå till gymmet istället för att ta bussen till gymmet.
Ja, den är ju klassisk. Men jag tycker också det är lite roligt till exempel att vi har numera så byggs det ju så här fartkupp överallt.
Ja.
Det är för att våra vägar har blivit så himla bra nu.
Ja.
Att vi måste bygga tillbaka de guppen som kom naturligt av att det var sån här potthål eller vad det heter i vägarna på sätt och vis. Det är lite ironiskt. Det är lite samma är det med träning. Att vi har tagit bort det genom med rulltrappor och att allting är nära och datat liksom, och sådär. Och så bygger vi tillbaka det på ett annat sätt istället med träning och så. Men då kräver ett mycket mer aktivt val. Och det är svårare. För vi, självdisciplin är jobbigt och inte någon hållbar lösning, utan det gäller att få till vanor som man inte tänker på. Och det har man fått gratis förut, det måste vi nu tänka på, beroende på hur man lever förstås.
Just det, ja, men det är då vi kommer in i de här, liksom, pratar om habit stacking, alltså ta en tråkig vana och kombinera med en bra vana. Att liksom kolla på serier, men du måste göra det på din threadmill eller vad det kan heta på svenska, så där man står och trampar.
Ja, så kan man göra. Det finns många sätt, men jag håller med. Man kan ofta kan det vara lättare att haka på något på något man redan gör för att man ska komma ihåg det.
Men alltså effekterna av frånvaro av rörelse. Alltså vi hör ju det där om att stilla sittande är lika farligt som rökning, och det är klart att det inte är, för det är helt naturligt att sitta. Men var liksom, var går den gränsen?
Jag tycker det där är svårt. Jag tror att forskningen inte riktigt har landat. För att ett tag så var det just det där. Sitta still är jättefarligt och det spelar ingen roll. Och så tittar man på jägarsamlarna, de sitter rätt mycket på dagarna de också. Men däremellan så rör de sig ordentligt. Och de sittställningar de har, det är som... kanske inte sitta i en stol som har armstöd där man kan luta sig tillbaka. Utan jag vet inte om hur du känner när du ska sitta runt lägerelden utan någonting nu för tiden. Jag tycker det är riktigt jobbigt. Så att det är liksom kanske att det är fler muskler som aktiveras om man sitter på huk eller om man gör något annat istället för att bara sitta här.
Och det är också en sån vana, för det ser man ju i Asien, där sitter de ju på...
Exakt. Nu,
ja, vi drar en hel världsdel över en kam, men skitsamma. Det är ett väldigt mycket att sitta på huk.
Ja, där man inte har så mycket stolar så blir det ju så.
Ja.
Och då behåller man rörlighet och styrka på ett annat sätt. Det finns för- och nackdelar, men det är ju verkligen en stor skillnad. Men sen så tror jag att det här stillasittande, om man inte tar sittande, att vi är väldigt mycket stilla. Det tror jag absolut kan påverka vår hälsa. Att bygga in rörelse av och till och inte ha för långa stillen.
Ja, men menar, du gör ju samma ålderskategori, i alla fall om man ser det på i Facebook och Metas algoritmer. Så jag kan tänka mig att du får lika många sådana där. Så, är du stel i höfterna? Reklam. Och då är det alltid någon liksom, cool yogasnubbe från Kalifornien som sitter liksom, som bara sitter på huk.
Ja.
Och alla var så här, wow, mindblowing. Ja. Och bara, killen sitter på huk.
Det är en väldigt naturlig rörelse för de flesta i världen.
Ja. Så här, ja. Och då är det intressant att liksom, om det nu är så onaturligt, då förstår man ju apropå det här med liksom vad man gjorde förr helt.
Just det. Enkelt, den rörelsen hade man gratis. Och barn har ju det gratis. Ja. Utan det är ju något man tappar med åren om man sitter mycket i stolar och lever den livsstil vi gör.
Men jag menar, hur tränar man då bäst för hälsan? Jag får ju så mycket notifikationer från min hälsoapp som är baserat på WHOs rekommendationer på hjärthälsa som de kallar det. Så hur mycket ska man sikta på? Vi har pratat mycket om liksom att ha, man ska få upp flåset eller X om dagen. Men det du beskriver här är ju också bara i största allmänhet att ha en variation av olika sorts intensitet, om jag förstår det rätt.
Ja, i grunden så om man tittar just på äldre och de som blir riktigt gamla och jägarsamlare och sådär, så är det... Jag menar, var igång och rör dig ganska mycket under dagen. Det är liksom nummer ett. Sen om man ska träna, liksom om man tar bort det och istället ska ersätta det med träning, då tror jag att WHO har landat väldigt rätt i att det är inte bara, särskilt tror jag att det är rekommendationer för äldre, jag tycker kanske man kan ta det för yngre.
Mm.
Det är inte bara kondition eller styrka, utan det är båda två. Och det är inte minst också balans.
Mm.
Ska du träna för livet och inte för en viss sport, då tror jag att du behöver lite av varje. Och är det något vi alla riskerar när vi åldras, så är det fallolyckor. Det är en av de vanligaste orsakerna till att man bryter lårbenshalsen eller slår i huvudet. Eller det kan vara något som gör att man har svårt att komma igen sen och leva lika aktivt igen. Och det skyddar man ju sig mot genom att faktiskt ha styrkan och balansen. Den glömmer vi. Vi har byggt allting platt.
Platt och vågrätt.
Ja, vi tar bort alla möjligheter att få balansträning. Så att den skulle jag vilja slå ett extra slag för. Och enklaste sättet att få allsidig träning där du får balans och styrka i alla fall för underdelen av kroppen och kondition är ju att röra sig i naturen och helst gå bort från stigen. Kanske som man går och plockar svamp eller blåbär, att man går rakt igenom skogen.
Ja.
Då får man ju öva balansen hela tiden och... Det kanske är lite höjder och svackor och sådär. Mm. Så att man får lite träning både i att få upp flåset och styrka.
Mm. Jag tänker då kanske vi ska slå ett extra slag för liksom att gå i de gamla delarna av Skånsta städer där alltid är den här kullerstenen som man blir så irriterad på.
Men vet du vad? Jag tänkte faktiskt på det häromdagen. Jag har nyligen flyttat till Gamla stan.
Då får du gratis.
Då får jag det gratis. Jag tänkte på den här spang på kullerstenen att det här är faktiskt bättre än att springa på platt asfalt.
Ja.
Så att, det är så att...
Men är du en sån här plattfotspringare? Du vet om alla de här skorna som kommer med fria fötter?
Och jag har testat allt det där genom åren. Och har väl landat...
De här läskiga skorna med tår.
Just det, jag tycker det är jättekul att vara i skogen med såna. Sen om man ska springa sån här långt och så jag tror att man ska lyssna på sin kropp och se vad man trivs i.
Mm.
Det blir ju väldigt annorlunda om man inte är van att springa i såna skor och sen gå över till det. Så att... Det kanske inte är det som är snabbast. Då hade ju alla maratonlöpare haft sådana. Men däremot så är det väldigt kul tycker jag att känna marken mer än man gör i vanliga skor.
Just det. Ja, men liksom, apropå balans. Att bara öva på att få någon slags information.
man får det på ett annat sätt.
Mm. Det tycker jag är intressant. Du skriver det här också i boken. Jag tror jag läste någonstans också det där. Liksom hur många som får... Då WHOs liksom rekommendationer, de säger 150 minuter av måttligt intensiv aktivitet eller 75 minuter av högintensiv aktivitet. Det ska upplevas som ansträngande då i veckan. Och då är det bara 25% av vuxna befolkningen i världen som får det.
Och nu har man ökat kraven eller det som man rekommenderar. Men i princip, det är inte många. Om man bara lever ett vanligt modernt liv utan att lägga in träning så är det, då blir det inte det. Så att man behöver då kompensera. Men man kan ju verkligen få till det utan att gå till gymmet eller utan att springa 5 kilometer genom att till exempel bygga in att man försöker gå eller cykla till jobbet eller hoppa av någon station tidigare.
Mm.
Att man kanske bär hem kassarna från affären så får man ju lite styrka där. Och att man kanske välkomnar en viss typ av rörelse istället. Kanske sitter lite på golvet när man tittar på tv istället för att... Alltså man kan väva in rörelse och rörlighet och balans och variation under dagen.
Ja.
Och då kanske man inte behöver gå till gymmet. Men sen tycker jag det är väldigt kul att idrotta och sporta och sådär. Så det är inte så att jag är emot det. Men om man inte gör det så kan man komma rätt långt ändå.
Nej, men det är väl det här liksom... Det finns ju någonting befriande i bristen på siffror i liksom dina resonemang också. Att det just handlar om att titta på det sunda förnuftigt istället och försöka Att själv lyssna på kroppen är också ett så slitet begrepp som man blir galen. Kanske för att det är sant.
Ja, alltså, men problemet är att kroppen har olika signaler.
Mm.
En väldigt stark signal i oss är...
Chipssignalen.
Ja, dels äta kaloririkt och det som smakar jättegott. Men också att ta det lugnt och, när man kan och undvika faror. Och det gör ju tillsammans att man då... gillar att bygga bort alla hinder och göra det platt och enkelt och att vi skaffar de här elskotrarna och vad det nu är som, ja, det är väldigt snabbt och bekvämt, men då har man tagit bort ett tillfälle till rörelse som man kanske hade kunnat använda istället om man gått 10 minuter tidigare eller att man liksom, med lite planering så kan man väva in vanlig rörelse istället.
Kan man säga att man vet vad som är nog för att få liksom, med kondition och sånt? Alltså, vad är det någon baströskel i det eller är det också så här?
Ja, men där tror jag att det kommer säkert svänga lite fram och tillbaka, men jag skulle titta på just typ WHOs kriterier där eller någonting. Och sen beror det lite på ens utgångsläge kanske och hur mycket man rör sig i övrigt i vardagen. Alltså, så att det är en balans, men jag vågar inte säga några exakta siffror, utan jag tror just den här ambitionen att röra sig är det som är det viktiga.
Men jag tänker också på ibland när man läser olika rekommendationer att liksom, men å andra sidan, WHO är ju Världshälsoorganisationen, de har ett uppdrag och sen har liksom man har din arbetsgivare på Folkhälsomyndigheten har ju också en helt annan uppgift i att folkhälsa inte bara begränsar en pandemi så att säga. Det blir någonting mer i det. Att när vi ibland så pratar om så här mycket ska du röra dig i hög kondition. Och sen äter man chips och åker liksom voj resten.
Ja, nej, men helheten är det viktiga. Och sen kan man väl säga att ofta är det så här att man sätter en gräns från den här typen av organisationer som ska ju nå ut till alla sättvis på individnivå. Kanske du kan förbättra din hälsa ännu mer genom att träna ännu mer och springa ännu mer. Sådär. Det finns ju kanske en gräns när det börjar bli farligt för kroppen på andra sätt om man springer superlångt eller sådär. Men i grunden är ju, verkar det att mer rörelse är ofta bättre. Så även om du redan uppfyller kriterierna så vill du förbättra din hälsa ännu mer, kan du jobba ännu mer. Men då ska man också komma ihåg, jag tänker på de som verkligen elitsatsar och sådär, att, eller i alla fall tränar väldigt mycket. Man ska också komma ihåg då att träning är bara en av delarna av hälsa. Om du lägger all din träning och tränar ensam och relationerna hemma lider eller på annat sätt, så kanske inte totalsumman för din hälsa blir bättre.
Nej, men precis. Alltså, min dotter tränar otroligt mycket. Hon är dessutom tränare i fotboll, så det är nästan varje dag. Och ibland är dubbla pass och vad så ska vara. Det är rätt intressant att se, men där är det ju liksom lag. De pratar mycket om laget och lagkänslan. Det är det man märker drar henne till liksom, träningen. Så ibland tränar hon liksom för mycket. Ja. Men då får de ju också, nu är de på en sån nivå att de säger, nu är det vilodag.
Ja.
Då får vi verkligen inte röra det.
Alltså. Men just lagidrotter och sånt, där har man ju mycket...
Ja, du får så himla mycket bara liksom gemensamt.
Du får med gemenskap där också. Ja. Så jag tänkte kanske mer på ensam idrottande. Ja, ja. För vissa kanske det är meditativt. Jag tycker det är väldigt skönt att träna. För mig är till exempel att träna, springa en runda i skogen själv eller träna lite. Det kan vara liksom ett sätt att få hjärnan att slappna av och få lugn och ro och sådär. Så att det är inte bara negativt att träna själv, men ja, att vara del av en gemenskap är också väldigt viktigt.
Men det är lätt att man tänker att man bara ser till att träning är kroppsrörelse, alltså får man inte de där andra aspekterna av det. Liksom. I ditt fall kan det vara att du tankar huvudet och min dotters fall kan vara att hon hänger med sina polare.
Exakt.
Men sen blir man äldre, både du och jag närmast 50, vad ska vi tänka på då? Alltså musklerna, vet jag att de blir, de är fine tills nu, men nu går det ut för oss.
Ja, det verkar så att det liksom förr eller senare börjar liksom muskler brytas ner i snabbare takt när man lyckas bygga dem. Men så därför tänker jag att man snarare ska växla upp än luta sig tillbaka på ålderns höst om man vill hålla igång länge. Och jag tänker så här, det var länge sedan jag släppte ambitionen att liksom vinna lopp och såna här saker. Utan snarare tänker jag, ja, men vad är vitsen med att träna? Jo, det är att jag ska kunna ha ett liv där jag inte begränsas av rörelseförhindrar jag kunnat påverka genom att i alla fall röra mig lite. Man kan drabbas av olyckor och sjukdomar och annat, så det är inte så att man... Men det man kan göra är ju liksom att förbättra förutsättningarna att kunna sitta på golvet och leka med barnbarnen och inte slå sig allt för mycket om man trillar i skogen och sådär. Men också att faktiskt kunna vara lite, hjälpa till. Det är en aspekt som jag vill trycka lite på, som jag har hört andra tala om också, att man kan ju faktiskt också kanske ha bättre möjlighet att hjälpa någon annan och sådär om man är vältränad. Det tycker jag är en lite kul motivation.
Just det, att inte vara oduglig.
Nej, men att så här skulle det hemska inträffa, ja, att någon trillar ner på spåret eller något, så var det skulle kännas skönt om jag hade möjligheten att hoppa ner och hjälpa den personen upp, eller det brinner i ett hus och bära någon ut eller någonting.
Exakt, ja, men det är bra liksom att i vardagen man vill kunna vara till någon nytta.
Ja, på något sätt, det tycker liksom jag är en trevlig motivation här, som jag tänker på när jag tränar.
Maten är också ett återkommande ämne, såklart. Och de där blå zonerna, vi talade ju innan om att de äter helt olika saker, men ändå samma saker. De äter mycket från växtriket och en del animaliskt, men inte så mycket processat livsmedel. Och sen också fermenterad mat, eller jäst mat. Där är ju också vin i måttliga mängder, men relativt frekvent. Det är det som är medelhavsdieten. Liksom. Men det är ju intressant att förhålla sig till det. Det är väl liksom, det jag hör dig säga, och det jag också försökt förstå innan, det är liksom, de har ett förhållande till maten som är annorlunda än att det bara är liksom lättja eller att föda sig. Liksom.
Ja, det vill jag
om
också.
Om det är påtvingat eller inte, så verkar de ha liksom en reflektion kring maten.
Ja, en del är nog som vi pratade om innan, att det är en begränsad tillgång helt enkelt. Men sen så kan det ju också vara att en del av våra beteenden är ju kulturellt betingade också. Och att sitta och äta långsammare och liksom prata under tiden och sällskapa är nog mer hälsosamt än att snabbt slänga i sig något framför tvn, till exempel. Så att det finns ju beteenden i hur man äter som också kan påverka hälsan. Och det man också tittar på är ju hur ofta man äter och man äter liksom hur sent på dagen, hur mycket får kroppen vila mellan måltider och liknande. Jag tycker forskningen är liksom inte helt entydig än, men det verkar i alla fall inte skada att ha ett längre uppehåll över natten, så att man kanske inte äter det där sista på kvällen innan man går och lägger sig. Det är i alla fall då jag brukar vara sugen på glass eller något sånt där. Och så skippar man det har man ju i alla fall sluppit kalorierna då, eller vad det är, eller processade maten. Men kanske också att man ger kroppen lite vila, där tänker jag mer lite evolutionärt att ja, det kanske inte fanns tillgång till mat hela dygnet, utan man var lite mer begränsad där. Och att det kan också, precis som vi pratade om samevolution vad det gällde liksom rörelse, så kan det också vara det, att vissa saker i kroppen mår bra av att
Det är det här.
Men där, nu spekulerar jag lite, ska jag
säga. Nej, men det gör du absolut, men det är inga vilda killgissningar ändå, utan vad jag tänker är just det där att liksom, någonstans så hör jag dig hela tiden säga liksom, både som hälsonörd men också som allmänläkare. Det blir så här, men låter det rimligt?
Ja.
Känns det som det du kommer tillbaka till hela tiden liksom. Låter det rimligt att dricka jättemycket vin hela tiden? Nej, det vet jag vägen ner från äter. Det verkar dumt. Liksom, låter det rimligt att om man kan äta kimchi som är fermenterat och starkt och kul, eller man ska äta någonting annat? Ja, men det låter väl rimligt att det är, man får någonting annat av det. Alltså det finns ju mycket i den som är samma sak när det gäller kalorier. Ät hur mycket du vill, men hitta vad som känns rimligt. Jag tror att alla har liksom det i sig efter ett tag, att ja, det kanske blir lite mycket eller... Jag insåg att den här propagandan om frukost som ju alltid funnits, dagens viktigaste mål. Ja, men det är väl inte rimligt att det gäller alla hela tiden. Jag tycker det är tråkigt att äta frukost. Jag slutade med det.
Ja, jag tror att det är spännande att se att vi är ju olika som individer också och har olika genetik. Och det är väl där man kan tänka sig att sjukvården och annat och även då hälsovården kommer kunna vara mer individanpassade i framtiden. Och liksom att man kan hitta, just som du säger, att är man inte en som gillar frukost, det kanske finns en anledning till det.
Ja.
Att din kropp mår bättre av att inte äta frukost. Det där är man väl inte riktigt där än, för att ge liksom rekommendationer som är specifika. Men jag tror där kan man ju verkligen lyssna på sig. Det är liksom på sig själv och känna efter, ja, vad mår jag bra av? Och vad händer liksom i min kropp om jag gör det här? Sover jag bättre? Eller är jag lugnare i magen? Eller sånt är ju viktigt också på individnivå. Det kan man ju bara känna själv.
Ja. För det är också när vi är så problemet igen, kalorierna är inte i sig eller att du äter fett och sånt, utan hur maten är tillagad väldigt mycket. Alltså mängden av den såklart, men också hur den tillagad, det här med hyperprocessad mat som ju verkar vara...
Ja, det här tycker jag inte, det är svårt att, ingen har riktigt pinpointat ännu vad det är med modern processad mat som är problemet. För egentligen innehåller de ju protein och kolhydrater och annat som är fett och som inte liksom i sig behöver vara något konstigt. Det man spekulerar lite i liksom det här med att det är så finprocessat och att man till exempel om man dricker läsk så man får i sig väldigt mycket kalorier snabbt och att upptaget blir annorlunda i kroppen. Och det kan liksom påverka hur ja, man lagrar energin eller hur man mår och liknande. Ja. Men den är svår. Men däremot, man kan väl säga att det som skiljer från jägarsamlare och även de här blå zonerna vad det gäller kosten är ju inte minst att det processat mat har ju funnits väldigt liten utsträckning. På det sättet, om man kallar de ägnade sig åt andra processer som fermentering och så förstås. Men det är moderna processandet.
Mm. Och den som vill fördjupa sig det kan lyssna på avsnitt 102 som handlar om just hyperprocessat mat för övrigt. Tanja Okunnanen frågan om man kan slopa sockret helt vid måltider. Är det en sån rekommendation du skulle ge?
Alltså jag ger inte enskilda rekommendationer om... För jag säger så här, ett varierat och något som också är kul eller du vill i längden. Mm. Är det så att du inte har något problem att skippa socker så kan man få i sig kolhydrater på ett annat sätt. Ja. Är det så att du tycker att livet är jättetråkigt om du aldrig får äta socker? Ja, det handlar kanske snarare om att begränsa mängden så att du mår bra av det, till exempel, som vi gör med barnen, lördagsgodis eller...
Ja. Man pekar ju ofta på socker som det här hyperprocessade, om det kan vara... Ja. Betsocker är ju en sak, men inte minst de här glukossiraperna som finns i amerikansk mat mycket. Liksom.
Ja, nej, men som sagt, jag tror det finns ju... Man behöver inte egentligen det här rena sockret för att överleva. Utan då är det mer, är det livskvalitet för dig eller inte? Det är också ditt val. Men... Och sen också, hur kombineras det? Äter man hälsosamt i övrigt eller äter man bara den typen av produkter? Det är liksom en balans av alltihopa.
Det är ju också en fråga som en, alltså så här med balans. Alltså, hittar man nya samband senast? Sen har ju forskats jättemycket på vad som händer i våra tarmar. Vad är det som är så betydelsefullt i tarmarna? Det känns som att det har skett en, alltså någon slags revolution där men i forskningen. Men också att man har kommit på hur otroligt lite man vet.
Ja, exakt. Och det är det som är problemet tycker jag. För det är väldigt lätt att inse att... Tarmen verkar vara ett fantastiskt organ med en bakterieflora som kan påverkas hit och dit beroende på vad vi äter och genetiskt och hur det är liksom, hur ett nervsystem är liksom som en andra hjärna kring matsmältningen och hur upptaget av olika ämnen och liknande kan påverkas. Superspännande. Mm. Men hittills har det varit svårt att verkligen säga, gör så här, ät bara det där så påverkar du. Men man kan ju i alla fall säga att typ jägare-samlare som äter en annorlunda kost, ja, de har liksom en tarmflora som ser lite annorlunda ut än det man gör i västvärlden om man äter väldigt mycket modern mat och kött och liknande. Så det finns skillnader, men det har varit svårt att säga, hur ska du äta för att det verkligen ska påverka tarmhälsan? Mm. Och vad är den korrekta balansen mellan olika bakterierna? Man har ledtrådar och hittat en del. Jag tror att det här är, liksom, det är superspännande. Vi kommer lära oss mycket. Men jag tycker inte vi är där än för att säga exakt hur man ska äta.
Så när man säger att liksom fetma kan kopplas till låg mångfald i tarmfloran eller att liksom autoimmuna sjukdomar är samma sak eller att vissa cancertyper kan man koppla till ökad förekomst av vissa arter av bakterier. Så det är just, man kan koppla... Men alltså man kan se att det finns antagligen korrelation, men man har inte koll på kausaliteten än.
Nej, antagligen inte riktigt, för det är ganska svårt att hitta. Men också att, liksom, hur ska man sen påverka den där? För man har försökt påverka tarmfloran och så kommer det tillbaka igen. Och så, det är lite svårt. Men det är absolut ett fält som är spännande. Och än en gång där man liksom också rimlighetsmässigt kanske kan gissa att ja, kanske äta, om man liksom äter lite mindre processat, varierat, mycket grönsaker lagat från grunden och, eller vad det nu är. Ja, så kanske mer likt som vi har levt så kanske det är ett sätt att hitta tillbaka till en tarmflora. Kanske mer fiber, kanske liksom som är mer den vi haft innan.
Det är ju hela tiden den här liksom längtan efter enklare svar som spökar. Men vi har ju hört inte minst om superbär och sånt. Nina Lovén, en av de som frågade, vilka råd har du för att boosta immunförsvaret? Och frågan är om man ens ska göra det, för det kan väl döda dig?
Ja, alltså ett överaktivt immunförsvar är inte bra heller. Nej. Jag tror inte det hon menar, utan jag tror att hon menar upp till en... fungerande normal nivå, men riktigt hur man gör det vet inte jag annat än att försöka jobba med sömnen. Det är viktigt för immunförsvaret.
Men det är inte gojibär?
Gojibär är ett väldigt intressant exempel som man kan ta som liksom en enkla lösning.
Du är verkligen förbannad på gojibär.
Nej, jag tycker de... vi pratade om det innan, du tycker de smakar så... Jag tycker de har en viss charm, men jag tycker de är roliga som fenomen. Nu tycker jag inte det är så mycket gojibär på hyllorna längre och det är liksom inte det som talas om överallt. Men ett tag var det. Och de här bären... Man kan ju säga att de växer någonstans borta i Asien ursprungligt. Hade de varit absolut nödvändiga för vår hälsa och gjort en jättestor skillnad, alltså då hade de ju behövt växa överallt på jorden för att liksom, de skulle varit en del av vår diet. Utan de här sakerna, ofta är det näringsämnen man vill åt, om det är C-vitamin eller något annat. Och det finns ju i många olika typer av grödor. Mm. Riktigt i samma, det behöver inte vara i samma mängd i en enskild gröda. Det behöver inte vara liksom samma kombinationer som just i gojibär. Men det är där det här med att äta varierat och allsidigt som kommer in. Om man liksom, istället för att lägga alla ägg i en korg, om man på något sätt äter många olika grönsaker, ja, då kanske du får i dig de där vitaminerna ändå.
Mm.
Och andra saker som är bra och en lagom balans.
Men tycker du att vi ska också vara liksom oroliga för det vi stoppar i oss? Cecilia Kronvall skrev om man undrar hur vi kan leva hälsosamt när, som hon säger, allt vi äter och dricker innehåller mikroplaster, giftiga kemikalier och läkemedelsrester. Och här använder hon såklart kvällstidningsrubriker.
Ja.
Allt är farligt, den okända sjukdomen och sånt liksom.
Ja, jag kan inte säga att jag har någon detaljkunskap i just den där toxikologin och vad vi får i oss av den typen. Men du
verkar inte överhängande orolig.
Nej, men så här, vi lever ett liv, vi ska leva och jag tror att det är svårt att säga vilka faror man ska akta sig mest för. Men de här grundläggande råden håller väl än liksom att,
ja. Ja, men det är de här grundläggande om att leva hälsosamt på många olika sätt. Gör man det så är man en sån människa som kanske har mikroplaster i sig, vilket är bättre än att vara någon som inte gör något alls och har mikroplaster i sig.
Ja, nej men exakt. Och just, alltså, mikroplast har ju svårt att se att det skulle vara bra på något sätt. Så det är väl jättebra om vi kan bli av med det ur kostcirkeln. Men där får vi jobba i andra områden av...
Exakt.
Miljön.
Tankeområdet har vi varit inne på flera gånger redan. Optimister verkar leva längre. Det är en av de sakerna du beskriver i boken. Mm. Hur kommer det sig?
Ja, nej, men alltså, vissa personlighetsdrag kanske har en viss fördel i dagens samhälle. Och kanske också att vissa människor har lättare att knyta kontakt med andra.
Mm.
Får det här sociala umgänget.
Mm.
Och kanske också inte oroar sig lika mycket, inte stressas lika mycket av samma... saker. Och det där är ju lite orättvist, för det verkar ju vara ganska mycket ett genetiskt lotteri. Så att där kan man ju, ja, det verkar finnas skillnader som man hittar i studier, men även lite nypassalt. För jag tror att alla personlighetstyper liksom kan fylla en funktion i en grupp och liknande. Men att efterlikna dem i beteendet, i det, just det här sättet att knyta kontakter och minska stressen genom inte att få ner oron. Sådana saker är säkert hälsosamt.
Att helt enkelt tona ner negativa händelser och inte ta dem mindre personligt.
Ja, och vi har ju vad det verkar lite av ett negativt filter. Och det kanske är för att vi ska liksom hellre se en fara i någonting. Att den där pinnen är en orm än tvärtom. Att man, det där är nog bara en pinne och så blir man biten av ormen.
Ja.
Så att, och det här ska vi då översätta till ett modernt samhälle, vilket kanske är svårt. Men det gör att vi har kanske lättare att uppleva negativa saker. Liksom tänker först att det här är dåligt. Medan vissa människor kanske inte gör det i samma utsträckning. Men att tänka saker är farligt och så kan ju begränsa en också. Mm. Och det kanske inte är bra i längden.
Det blir något slags också, när vi tänker att ta in intryck om den här som... hjärnstressen. Det är många som har ställt frågor om liksom att beskriva dagens levnadssätt är ju stress, hur överlever vi det? Du pratar ganska mycket om en hjärnstress som också handlar om att kompensera det så att säga, eller bara som att se till att man har, att man sanerar intryck, man sanerar val, man sanerar aktiviteter och man sanerar prylar.
Jag tror det är det lättaste sättet, kan man säga. Alltså det finns två spår, tycker jag.
Mm.
Det första är att ta bort saker som stjäl din energi.
Mm.
Eller sova gott först, men ta bort annars saker som stjäl din energi.
Mm.
För att vi har en begränsad energi varje dag.
Mm.
När den tar slut så är chansen mindre att du gör hälsosamma val eller är trevlig nog att umgås med och så vidare.
Mm.
Så att ta bort saker liksom, som andra trycker på dig, som att du ska ha meddelanden så fort de kommer i telefonen eller att du ska svara på e-mail dagen ända eller få nyhetsflasher eller vad det är.
Mm.
Välj själv i alla fall. På ett sätt som får dig att må bra. Eller att man försöker leva efter andras förväntningar om vad som är ett perfekt liv, vad det gäller att ha hund och villa och sådär. Om man inte vill det eller känner att man orkar det. Man ska anpassa efter sig själv, tror jag, för att må bra. Så att det tycker jag är grunden. Att man tänker igenom så det inte bara går på rutin. Men sen så finns det ett annat sätt. Och det är ju faktiskt att jobba med de tankar man har.
Mm.
Det är väl, ja, folk känner nog till mindfulness och...
Mm.
Vissa kanske har testat meditation och liknande. Mm. Men det viktigaste att ta med sig från den typen av rörelser är att man kan titta på sina tankar lite utifrån.
Mm.
Att tankarna inte nödvändigtvis är rimliga alltid. Eller i proportion till hur farligt något är. Eller om jag då, som vi pratade om det här negativa filtret, har sett en kollega vad som verkade sur på mig. Jag har ingen aning om han är sur egentligen, men min instinkt är att tänka att en person är sur till exempel. Och sen så visar det sig att han hade en dålig morgon som inte jag visste om. Det här att vi kan se våra tankar, nu får den här tanken och titta på den och sen lite välja hur mycket vi går igång på den. Ja. Det kan påverka ens livskvalitet i stor utsträckning. Så att det är det andra spåret, att faktiskt jobba med sina egna tankar. Men först ta bort den yttre stressen.
Jag tog bort nyheter i mitt liv, eller framförallt de svenska nyheterna som är mycket flashiga och mycket negativt. Och, liksom så här. Och jag mår verkligen mycket bättre. Alltså, nu jobbar jag med allmänbildning så det kan låta kontraproduktivt, men liksom jag får det tillräckligt mycket. Liksom, det är klart jag missar att liksom Arlandabanan spårat ur och sånt, men jag skiter ju också rätt mycket i det. Liksom. Och det var, insåg jag, att jag gick omkring och var liksom sur över grejer och jag var sur över hur det porträtterades. Jag var sur att det var negativt. Liksom. Så jag såg att då kan jag ju skita i det också. Och vilket fungerar, jag trodde verkligen inte det skulle fungera så mycket som det fungerade. Eller att också en del vänner man har som är, man är kompis med på Facebook eller annanstans, som är bara håller på och liksom gnäller. Det har jag bara dolt. Och det, jag är förvånad över hur mycket det har påverkat mig ändå i vardagen. Jag måste ha varit en gräslig människa alldeles nyligen.
Nej, men att just medvetet göra den typen av genomgång, vad som passar en själv. Alltså, jag testar mig fram lite och ska göra lite reklam för min nya bok Livsgåtan, så kan jag ju säga att man kan också titta på gamla filosofier och se hur de resonerar kring det här. Och en väldigt klok tanke som bland annat stoicisterna hade, eller förlåt, stoikerna, var att man ska hålla sig till det man kan påverka och inte bekymra sig så mycket om det andra, till exempel hur, vad andra tycker om mig och så. Men det kan man ju också översätta just till saker som händer i världen och så, den kan ju liksom, det är mycket man inte kan påverka. Utan, och om man inte mår bra av det, eller just blir triggad av det, eller liksom, det är svårt att inte bli berörd av kriget i Ukraina eller något annat. Och det är ju inte så att man inte ska känna till eller hjälpa till, men man kanske konkret istället kan hjälpa till. Och det mår man bra av. Men att bara matas av negativ information, som du säger, som man inte kan göra något åt, den balansen är värd att tänka på, absolut.
Det vill säga, A har väl det som sin första jämmekraft, att förändra det kan och skita det andra. Men liksom, vad har du för strategi för att hinna med jobbet och livet och det roliga, liksom, för att inte bränna ut dig?
Ja, det går mer eller mindre bra i olika perioder kan jag säga, också barn och sådär. Så men det jag önskar av en perfekt dag, det är att jag har sovit tillräckligt, för det är liksom grunden. Och sen så har jag inte gjort det eller känner att jag är stressad, så har jag olika spår. Det är antingen då träna om jag orkar det och inte känner mig för stressad. Då tror jag inte att träning alltid är svaret. Men annars faktiskt sätta mig ner och kanske istället för att bara vila genom att lägga sig och titta på mobilen eller sådär. Att, nej, just det där är frestande. Men jag kommer vara ännu mer klar i huvudet eller utvilad om jag antingen tar en riktig tupplur eller just mediterar eller på något sätt gör någon avslappningsövning. Det är liksom snabb sätt att få lite mer lugn i själen och liksom också få tid att reflektera över, men vill jag ha den här stressiga dagen eller kan jag göra något? Istället för att den bara rinner iväg och så har man andan i halsen ända tills man går och lägger sig.
Just det, försöka hålla sig själv, titta på sig själv lite utifrån, oj nu går jag här igen och trycker i en podd istället för att jag kanske ska inte lyssna på något nu.
Nej, att man, jag tror att det är just det, när det är som stressigast, det där är också som en klyscha, som man behöver liksom tänka till mest. Hur kan jag få in liksom, vila och är det något jag kan prioritera bort? Just en sån dag kanske man inte behöver läsa nyheterna. Man vill vara en bra samhällsmedborgare, men man kan välja att få er på annat sätt.
För omgivningen är också en viktig faktor, det har vi varit inne på. Där pratar du i boken också om omgivningen och miljöns stora betydelse. Både det sociala, det vi egentligen pratat om, det sociala, och det här får vi ju också en hel spännande fält som handlar om liksom det här med att man behöver närhet och beröring och liksom hur det kan påverka oss väldigt negativt annars såklart. Liksom. Men det är också en prat om det här att undvika bullriga miljöer och hitta tysta stunder och vara mer i naturen. Vet man om varför naturen är så bra för oss? Du har ett gäng råd om det här med kanon, men i grund och botten så här, titta på grönt.
Liksom så här. Ja.
Alltså sjukhus som har fönster ut mot liksom träd, man blir friskare snabbare. Men vet man varför?
Det finns teorier i alla fall. Och jag lutar åt att jag tycker en teori som är rimlig är att om man går ut i naturen och tittar på träd och, eller havet eller något sånt där, så är det miljö som vi är anpassade till under väldigt lång tid, många hundratusen år. den typen av miljö ska hjärnan kunna läsa av rätt snabbt. Det vi ska göra i naturen är ju egentligen så här, upptäcka, finns det faror? Mm. Finns det mat? Finns det några vänner i närheten? Mm. Alltså, de typerna av saker. Resten är egentligen bakgrundsbrus som vi ska kunna säga, här är lugnt. Mm. Om jag tänker liksom evolutionärt. Och medan i en stad till exempel, där är det nästan tvärtom. Där är det ju mängder av saker som ska ta din uppmärksamhet. Vi har ju konstruerat skyltar och signaler och annat för att väcka din uppmärksamhet. Och det är klart att hjärnan då måste jobba lite hårdare för att sålla bort alla de här intrycken. Liksom att det är jättemycket människor och bilar som rör sig och sådär. Mm. Så att jag tror att i grunden så tror jag en del av effekten som man upplever är en slags hjärnvila. Mm. Den behöver inte jobba lika hårt. Då kanske lite andra tankar kommer upp som man tycker är, liksom, man inte hade hunnit tänka annars i en annan miljö och liknande. Ja. Man behöver inte belasta där, så här, arbetsminnet lika mycket med att hålla på med koll på alla grejer runt om. Man kanske kan frigöra minne så att säga, om man ska göra en parallell till en dator. Så att jag tror att vad jag uppfattar forskningen, till exempel har man sett att mycket i naturen är uppbyggt likhet med något som kallas fraktaler. Alltså det är liksom liknande mönster som upprepas. Mm. Och det där är teorin då, att det kan man läsa av rätt snabbt. Så ett grenverk, du tittar inte på varje löv när du går förbi ett träd. Du bara, träd med en massa grenar.
Mm. Man behöver inte undersöka en broccoli, för en broccoli är en fraktal av sig själv, klart.
Ja, exakt. Det är lite så. Så att det går snabbare att ta in, och även vågor i liksom upprepningar och så vidare. Så att medan...
Det vi har genom studiefönstret, vi sitter i centrala Stockholm, tittar ut över Sergels torg. Här är ju bara, som sagt, är det taxibilar och gula skyltar, hur mycket kostar att åka med den, och han står och är nervös och där får vi inte parkera. Men så är det liksom ett grönt träd.
Ja.
där vill man vara.
Det är där jag tycker blicken brukar landa, när man ser en sån här miljö. Och jag tror verkligen, det är forskningen inom det här området, liksom mycket vad det gäller livsstil och vad som påverkar oss, är svårt att leda i bevis. Men när mycket forskning börjar peka åt samma håll, och det dessutom är helt ofarligt, det är det kanske. Det finns farlig natur också förstås, men i grunden, att gå en skogspromenad är sällan farligt.
I Sverige har vi ju inget som är farligt.
Nej, så är det ju faktiskt någonting man kan anse vara en så här beprövad erfarenhet.
Ja.
Och det tror jag att det är värt att lägga tid på. Och än en gång, om man lyssnar till sig, vad mår jag bra av? Om man testar att gå ut i naturen eller blir liksom hänförd av att något är vackert och så här, det är ju en väldigt trevlig känsla.
Mm.
Den behöver man ju inte betvivla. Det är ju något som är positivt.
Mm.
Medan om du är i stan och det är liksom, du känner att du måste ha tunnelseende för att stänga ut allting och sen kommer hem och är trött i huvudet. Ja, det är ju också någon känsla du kan lita på, så att säga. Så att man, att väva in mer natur är en slags gratis hjärnvila för mig. Så att jag försöker göra min träning i naturen, jag gör gärna saker på helgerna i naturen med vänner.
Ja.
Att man liksom aktivt väver tillbaka det, även om man som jag numera bor i stan, så jobbar man, kan man få till det.
För jag tänker också på kopplat att övergå till och prata om vilan. Vi har fått en fråga från en lyssnare som heter Sara, som själv är överläkare i reumatologi faktiskt. Hon skriver om det här med aktivitetsbalans, att vila blivit en sån central del av hälsan. Och det finns ju liksom en sån trend att bara uppmärksamma vila mer liksom.
Mm.
Vad fick dig att upptäcka det? Var liksom...
Ja, det är... Ja, men jag tror...
För det är intressant när du säger, hur hanterar du din vardag och ditt liv, och du gör ju en miljon saker och testar massa nya grejer dessutom. Att bara, jag bara, men stilla, jag sovit gott.
Ja, men jag tror, dels var det nog småbarnsåren, kan man väl säga.
Mm.
När man insåg lite vad som händer när man inte sover, att det påverkar en så mycket. Så att då började jag bli liksom nyfiken på, menar, hur kan jag påverka min sömn bättre och så vidare. Men även när man insåg även att man var stressad på jobbet för att man försökte göra karriär eller liknande, så vad finns det för sätt att motverka det här? Så det var det som nog drev min nyfikenhet, kan man säga, till att om jag istället då sätter mig i ett rum och mediterar en kvart istället för att bara sitta still och framför datorn. Vad blir skillnaden? Och jag upplever i alla fall för mig att det kan göra jättestor skillnad. Så att när man börjar bli nyfiken så kan man se vad som passar en. För vissa kanske blir helt jättestressade av att sitta och lyssna på någon som pratar så här lugnt och säger slut i ögonen och så här. För andra funkar det.
Mm.
Så att testa sig fram, det är väl det jag har gjort, och just lite har blivit tvingad till det för att jag har försökt Velat hinna med mycket annat.
Jag tänker också att det är en revival för liksom vilorummet på kontoret. Ja. I början av seklet så jobbade jag på en jättefräck IT-byrå som bara låg här bara några kvarter bort faktiskt. Och där fanns liksom vilorum. Men det var ju vilorum för att, och det noterades på introduktionen att det är inte vilorum för liksom mitt på dagen.
Nej.
Utan det är när vi kodar dygnet runt.
Ja, då får man istället för sömn.
Ja, så du slipper gå hem liksom. Ja. Och sen så låg det en McDonald's i bottenvåningen så att liksom, vad mer kan du behöva? Det var väldigt roligt. Men i alla fall det, nu är det ju, kan man se på, eller ni har sagt det på myndigheten också, just så här, vilorum. Och då kan man när som helst gå, och så nu behöver jag det, liksom att det är också ett fysiskt manifesterat är tillåtet att göra det. Liksom. Jag är väldigt svag själv för dagbädden som jag vill ha när jag är på mitt kontor liksom, och ligger och sova.
Ja, jag tycker det är lite roligt om man tänker tillbaka när jag gick på dagis och sådär. Mm. Man hade den eftermiddagsvilan och alla låg i ett rum. Nu låter det nästan lite romantiskt, men det är också, jag tänker numera när man ser yoga till exempel, eller alla vuxna människor som ligger på motsvarande sätt i ett rum och är tysta och lyssnar på lite lugn musik.
Det är
vi behöver det idag också, även som vuxna.
Alltså bästa av yogan är de här sista minuterna man ska gå igenom.
Precis, man ligger bara där och känner...
Jag har hoppat över resten av yogan, kör mest det. Avslutningsvis, det kommer ju ständigt nya hälsoråd. Kvällstidningarna lever på att skrämma oss med rubriker om dolda sjukdomar och okända riskfaktorer. Och det är ju ganska mycket utan grund, utan det är ju ofta att de kan kränga lösnummer. Men hur ser du själv på de här nya hälsoråden som kommer?
Alltså forskningen har ju liksom hjälpt oss mängder. Det är därför vi är här, och inte minst som vi har en så fantastisk sjukvård som kan rädda barn jättetidigt och operera en kläffar i hjärtat och så vidare. Så att forskningen är ju jätteviktig.
Mm.
Det man ska vara lite försiktig med är, tycker jag, att gå igång för mycket på enskilda studier som kommer. Ibland kan de liksom verkligen vara paradigmskiftande, att det är liksom ett verkligt genombrott som är någonting. Men ofta är det väl kanske så att när det sen görs 10 studier till så var det, ja, det kanske fanns någon effekt, men den kanske inte var så stor.
Mm.
Det kanske egentligen berodde på något annat eller hängde emot något annat. Det är väldigt ofta, inte minst de sakerna som verkar vara lite anmärkningsvärda, som vi går igång på och tycker det här var positivt och kul. Ja, ofta är det lite för bra för att vara sant.
Mm.
Så att, och det är det som är den här bokens grund. Liksom. Ja, om man inte vill pendla som en vindflöjel mellan de här nya studierna, hur kan jag göra tillräckligt bra för att jag ska kunna leva länge, eller med, i alla fall med god hälsa upp i åren? Och hur kan jag leva så jag påverkar den del jag kan påverka på ett bra sätt, på ett rimligt sätt utifrån vad jag vill med mitt liv?
Mm.
Ja, då är det några såna här saker som vi pratar om i början som spelar störst roll. Sen kan det på marginalen bli ännu bättre om man till exempel, som vi sa, springer eller liksom tränar kondition mer eller gör något annat. Men i grunden, det här lite tråkiga, det vi egentligen vet, det här sunda förnuftspratet, är ofta det som håller över tid och är det som därför spelar störst roll genom ditt liv.
Så när det dyker upp en sån här ny grej i tidningen Nature eller Science, det är inte så att ni på liksom myndigheten och bara, oh, nu måste vi, utan ni bara, ja. Vi sätter det på observationslistan. Liksom. För ni kommer ju ständigt med ändå regelbundenhet med uppdaterade råd och...
Jo, men absolut. Tankar. Nu jobbar inte jag med de frågorna på myndigheten. Men grunden för myndigheter är ju ofta just att de kanske uppfattas som lite tröga för att de ska liksom gå igenom forskningen först och se, till skillnad från just en tidning som vill basunera ut ett kul budskap som väcker uppmärksamhet.
Mm.
Så det är väldigt olika syften. Och personligen då så tänker jag, ja, men jag kanske inte behöver fokusera så mycket på det där. Jag kan se, vad är det som har funkat genom historien? Vad har funkat för oss som blivit riktigt gamla? Och vad har liksom stora studier som har gjorts på och upprepats många gånger visat?
Mm.
Och det är det jag försöker beskriva i boken.
Ja, men det är det där. Du återkommer, jag har sagt ordet rimligt en miljon gånger. Det finns någonting i det som jag tycker också är den här trögheten. Ja, men är det rimligt att det kommer jättenya styrelser? Ja, kan du göra, men inte hela tiden. Att liksom, man kanske behöver vara sin egen folkhälsomyndighet också.
Ja, men lite också. Om man tänker tillbaka. Verkar rimligt att vi just ska ha ätit bara gojibär eller liksom haft det till varje måltid? Nej, det är klart det inte har. Så att det måste ha funkat på ett annat sätt också i alla fall.
Ja, och de nya okända sjukdomarna som är liksom så här, man har svårt att tänka sig att det finns dem också.
Ja, alltså...
Det brukar ju, i grund och botten hamnar det återigen, kommer tillbaka den nya okända folksjukdomen. Ja, det beror på att du sitter för mycket.
Mycket av det här moderna livets sjukdomspanorama i alla fall har... gemensamma faktorer som motverkar dem. Ja. Och det är de vi har pratat om. Så att det är liksom, man kan få väldigt mycket säkerhet eller skydd eller förbättrade förutsättningar på köpet mot även saker man kanske inte tänker på. Det är inte bara en sjukdom man skyddar sig mot om man rör på sig. Nej. Utan du kan förbättra din hjärnhälsa till och med, eller motverka risken för demens. Alltså det finns, och det kommer väl mer och mer då, att liksom, och de här sjukdomarna har antagligen gemensamma orsaker, en del av dem.
Ja, precis. Tre böcker som inspirerat eller påverkat dig?
Ja, men jag kan nämna Jared Diamond, tycker jag är fantastisk. Han har skrivit böcker som Vete, vapen och virus till exempel. Han har på ett fint sätt vävt samman kunskap från många olika områden till liksom hans teori om varför vissa civilisationer har lyckats i världen och liknande. Det tycker jag är sättet han gör det på är intressant, för det är väldigt vågat att skriva om en massa, även om han kan omöjligt vara superexpert på alla de här områdena, men han lyckas väva samman många områden till en spännande ny tanke. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Sen tycker jag att men genom åren skulle jag säga att böcker av Hemingway har påverkat mig också.
Ja, vad roligt. Vilken då?
Men alla vill jag få säga, de jag har läst. De finns där som ett tydligt minne. Och sen har vi...
Och varför har de påverkat dig? Det kanske är, det är roligt att ta med det. För det,
ja, det var nog något med språket. Det enkla språket som ändå målar upp en väldigt kraftig bild av personerna och deras känslor på ett enkelt sätt. Ja, det är väl något med det.
Om du tänker på att man får en inblick i liksom komplexiteten utan att behöva använda komplexa ord på något vis.
Ja, att det är så kortfattat men ändå fylligt i stämning och känslor, och det minns jag. Och sen så, jag kan väl ta den bara för jag inte kommer på någon annan just nu, men för ett par år sedan läste jag en bok som heter Shuggy Bane, S-H-U-G-G-I-E.
Ja.
En bok om alkoholism kan man väl säga, men som var väldigt gripande och som fortfarande kommer upp då och då i mitt inre. Inte som en positiv, glädjefylld sak, utan som en väldigt, den berörde verkligen.
Strålande. Tack snälla för att du var med i Perspektiv.
Tack!
Du har hört Anders Wallensten, läkare, expert på folkhälsa och författare till boken Hälsogåtan, som det här samtalet i mångt och mycket utgick ifrån. Och då är det befriande att höra någon vars hälsoråd kan sammanfattas som att man på många områden behöver ta ett steg tillbaka och tänka, utan att hoppa på varje ny grej. Utifrån det du hört då, vem av dina vänner tror du skulle gilla dagens avsnitt? Tipsa då dem genom att använda dela-knappen som finns här i appen, så bidrar du fram samtidigt att sprida fakta i samhället. Och tack alla ni som lämnar ett betyg, det gör mig glad för att det också är höga betyg. Gnäller ni så kan ni mejla istället, så, men 5 stjärnor, sätt gärna betyg. Det gör faktiskt också att fler hittar podden på de olika plattformarna. Dagens avsnitt, ja, det gjordes av Andrea von Essen som redaktör, Jens Back som står för klippningen, Sara Lundgren som sköter våra publiceringar och av mig, Per Granqvist. Mixningen är gjord av Stray Dog Studios. Nästa vecka får du perspektiv på ett annat ämne som gör dig mer allmänbildad. Vi hörs då.